Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
God morgon.
God morgon på dig.
Ja, hej.
Hej.
Nu blev det stereo. Kano, eller något sådär. Mm. Hur är läget?
Jo, tackar som frågar. Det är ju post. Det är ganska skönt. Det känns som att det egentligen börjar bli lite vår läge på Österlen.
Ja, det kan jag
eller
säga.
Eller Oysterlen, som vi ibland kallar
det. Det är trädgårdsarbetet som gäller det. Nu gäller det att ta igen allting som man... Eller egentligen göra allting som man slipper ta igen massa saker sen.
Mm.
Men det är tacksamt, det syns när man gör grejer. Jag är ju ingen trädgårdsmänniska egentligen, men man får ju hålla på lite grann i varje fall.
Tror du skulle säga ingen trädgårdsmästare?
Det är det inte heller. Jag är inte ens trädgårdsmänniska.
Vi måste ändå nämna Mr. Chance, att vi såg om denna underbara Peter Sellers i rollen som en något bakåtlutad eller... Ja, retarderad trädgårdsmästare i snygga gångkläder.
Ja, alltså grejen är ju, jag hörde något inslag på radio, kanske det var, med någon sån här, jag tror man hade kallat in en klimatpsykolog, det finns sådana numera.
Mm.
Och hon sa, hon lät som Mr. Chance, du vet han säger bara sådana saker som everything must grow.
Ja.
Efter
vintern kommer våren.
Sådär. Någonting sånt där, sådana saker så. Och då tänkte jag att det kanske är dags att, eftersom man är för lat för att läsa om boken finnas till, så kollar vi på filmen istället.
Mm.
Men det är alltså, Peter Sellers gör ju en väldigt bra roll.
Ja.
Den heter Välkommen Mr. Chance på filmen på svenska.
Mm.
Men den heter finnas till, Being There heter den på engelska.
Mm.
Och nej, men det är, alltså det är många, han gör ju en kometkarriär i politiken just därför att han säger ingenting.
Han är snygg, han är uttryckslös,
ja.
Han ler lite smått inåtvänt och han har fina gångkläder. Och sen så allt han kan i princip, vad han kan om trädgård vet vi inte, men det har han lärt sig på tv. Så han tittar på hur maktmän tar i hand och skakar hand och så vidare. Och så gör han på samma sätt
han
och det funkar.
Sig. Ja, just det. Han har problem där med sexet eftersom han inte har sett någon porrfilm.
Men
han är, ja, det han kan han från TV. Och sen, det är lite intressant för att det finns en österländsk dimension av det där. Alltså det finns ju någonting heligt över honom. Den här gamla idén om liksom den heliga idioten. Alltså nu idiot i meningen att man verkligen är dum. Och
nu är det väl ingen som tror att han är det egentligen här.
Ja, nej, men fast, nej, nej, fast
är misstänksam.
Men han är ju det. Vi vet ju det. Men jag tänkte på det att det var lite intressant att där kom före, den kom i slutet på 70-talet, den kom ju precis när Reagan var på väg upp och sådär och han beskrevs som dum i huvudet och sådär, det fanns väl någon sån koppling. Men det vi har nu är ju inte heliga idioter, det vi har nu är oheliga idioter som Trump till exempel.
Mm.
Det är liksom någonting annat, att folk är... inte stilla och visa utan att veta om att de är visa utan de är helt enkelt raving lunatics
ja.
Som det heter.
Ja, det var mycket intressant politisk beskrivning egentligen av vad som...
Ja, men jag tänkte faktiskt prata lite grann om påsk, om jag får göra
ja,
det.
Ja, du pratade påsk. Om stilla idioti. Jag tänkte att du skulle hoppa ut i stilla veckan.
Stilla veckan före påsken, mm. Ja. Hur var din stilla vecka? Var den stilla?
Nej,
den det vet är, jag frågar mer av...
Som man kan läsa om imorgon, ja. Svenska Dagbladet, mm. Så tyckte jag att stilla veckan närmast hade blivit dumma veckan. Men mer om det i en kortare text på Svenska Dagbladets ledarsida. Ja. Domani, ja. Nej, dumma veckan, alltså om man nu...
Men man kan ju, det kan vara stilla och dumt samtidigt. Ja. Men det är inte riktigt det veckan är till för.
Ja, jag blir upprörd när det är dumt. Så jag, då blir avslutas inte stilla. Min stillhet.
Ja. Jag tänker mer på påsken som högtid. Jag tycker det är intressant. Därför att påsken är ju... Ja, men vi vet alla att julen också är en religiös högtid. Men påsken är ju trots allt, får man kanske säga, den mest religiösa högtiden. Det är ändå den viktigaste kristna högtiden.
Mm.
Därför att det... Det handlar ju om kärnan i kristna budskapet att Jesus dör och återuppstår.
Ja.
Men jag undrar hur jag är rätt säker på att det är ganska många svenskar vid laget nu som inte riktigt kan tala om varför vi firar påsk. Jag tycker det är intressant, det har skett en sån här generationsskiftning. Förut fanns det ju som igår, långfredag.
Mm.
Så var det ju ganska spritt att långfredagen var en utstuderat tyst och tråkig dag. Därför att man skulle sätta sig in i Jesus lidande. Det spelades liksom ingen glad musik på radion. Man skulle äta ganska tråkig mat.
Man lyssnade
mat.
Inte på radio. Nej. När min mamma var liten så fick man i princip bara sitta stilla med sina stickiga strumpor på.
Ja.
Och absolut göra ingenting.
Ja. Och det är det jag skulle komma till. Alltså, det var den generationen som höll på det här att långfredagen skulle vara långfredag. Sen fick vi nästa generation och det är ju vår föräldrageneration. Det är de som berättade om hur tråkig långfredagen var men som själva inte upprätthåller. Min mamma berättar ofta om det också. Om hur tråkig långfredagen var. Och då fick vi liksom den generationen. Men då hade man fortfarande en koppling till den här religiösa högtiden. Man fick det berättat för sig hur det var när man firade den här religiösa högtiden. Eller högtider höll. Fira kanske är för mycket sagt. Nu tror jag vi har liksom nästa generation. Som varken har föräldrar som talar om för dem hur tråkigt de hade på långfredagen. Eller vet om att deras farföräldrar eller farfarföräldrar blir det nu.
Det viktigaste nu är vad man ska äta.
Ja, alltså jag tänkte på det därför att det var Jonas Gardell gjorde ju ett utomordentligt angrepp på skribenten som du alltid ensam som kallar för Axel Schulman.
Mm.
Det är din
tack för att du hjälper mig.
Det är din bästa härskarteknik.
I mitt värv.
Ja.
Tack.
Det var ju en ganska bra text som Jonas Gardell skrev i Expressen där han hade gått igenom Alex Schulmans kolumner i DN. Alex Schulman har ju blivit någon slags Jean-Jacques Rousseau. Kommer du ihåg när man läste Rousseau? Liksom, hur han blir så rörd av allting. Och allra mest rörd blir han över sin egen känslighet. Över hur rörd han blir över saker. Och det här liksom, Alex Schulman är någon slags epa Rousseau.
Mm.
Allting skakar om honom. Och det var det här som Jonas Gardell skrev om. Liksom, att allting skakar om honom och det är stora känslostormar. Han gråter hela tiden. Han vill kasta ut tvn genom fönstret. Han får ångest. Allting är liksom... Och en sån där exempel som Jonas Gardell hade var att han hade i stort sett... Schulman hade i stort sett skrivit ner alla högtider. Julen var fruktansvärd. Mm. Midsommar borde avskaffas. Finns det någonting mer meningslöst än Valborg? Sådana här grejer.
Mm.
Och så tänker man, hur ska Schulman svara nu då? Veckan efter när han då i måndags, den här veckan, skulle komma sin nya.
Uttänkt som en hysteriker.
Ja,
mm.
Då svarar han genom att han skrev för en gång skulle upp en högtid. Han älskade påsken, men... Det som då var kännetecknande med den texten var att det finns inte en rad i den om vad påsken handlar om. Utan det handlade bara om choklad och ägg gulliga små kaniner och lamm och sådär.
Mm.
Och hur mysigt det var och hur man kan göra precis som man vill. Och det sa någonting om hur påsken liksom har urlakats till att vara egentligen ingenting förutom några dagar ledigt.
Ja.
Och jäkla massa mat.
Väldigt mycket, ja. Nej, jag håller med dig. Det är så det blir. Men som det brukar vara så kommer det här naturligtvis att mötas av någon sorts antites. Det här så är det ju historiskt. Ja, det tror jag. Men jag kan inte säga att jag ser det ännu, men jag tror att...
Någon gång i framtiden kommer det bli tvärtom.
Glad påsk trendar i alla fall på Google. Och det ingår ju inte att man måste säga glad påsk för att man äter god mat.
Men det intressanta var att det trendade redan på långfredagen.
Mm. Och då är det ingen
och då är inte glad påsk än. Det där är en sån där sak som jag försöker hålla på att folk säger glad påsk för tidigt.
Det där det är verkligen överkursen i det här läget.
Ja, det är väl det. Men, ja. Men vi har ju faktiskt en ganska avancerad lyssnarkrets. Överkursen är till för dem. De sitter hela tiden med det här överkurshäftet som man gjorde på matten när man hade räknat färdigt. Det är våra lyssnare.
Ja, det är våra lyssnare. Ja, ja men hur är du? sen så är det väl... jag vet inte om vi ska ta upp det här med Dogge Doggelito.
Ja, men det tycker jag faktiskt.
Jag tycker många verkar väldigt intresserade av Dogge Doggelito. Ja. Och jag upptäckte att någonting hade hänt. Jag borde ju ha varit på min vakt eller i alla fall uppmärksammat någonting. Det hade jag inte gjort förrän jag såg på Instagram på... jag följer nämligen Cyril Hellman som är en journalist och författare.
Mm.
Och... emellanåt opinionsbildare också väldigt kritisk till Hamas och vågar säga det i dagens läge trots att han har kulturkoppling. Och han skrev väldigt upprört om Dogge Doggelito och att han hade blivit en mobbad nu för att
du han... Du pekar nu.
Jag kom av mig.
Ja, därför att det sitter faktiskt en hare här
utanför. En stor grå hare.
Ja, och andas häftigt. Han måste vara jagad av någonting.
Ja, men han har ju huvudet vänt så att han... Ja, nu stack han. Ja, men Dogge Doggelito hade tydligen varit med om någonting ganska, i och för sig tror jag inte jättevanligt. När han var liten, i någon skogsdunge så hade en, när han var själv påtagligt underårig.
Ja, 7 eller 8 år.
Ja, och i någon skogsdunge fanns det då uppsatt ett tält där en tonårsflicka låg och hon hade då turat om, eller hon hade haft sex med de här småpojkarna. Alltså jag tycker det låter, jag har aldrig hört något liknande, men låt säga att det var så. Nu hade då Dogge Doggelito berättat det här.
Mm.
Och när det hade han berättat på YouTube. Mm. Och när han hade gjort det då så hade Expressen skrivit om det.
Mm.
Och nu kommer det som jag tycker är upprörande och kanske som Cyril Hellman också tycker är upprörande, nämligen att nu börjar han bli avbokad från sina evenemang. Nu ska han inte få komma och spela.
Ja,
Latin Kings har 30-årsjubileum. Ja. Men avbokningen, där säger... jag tycker det här är så fascinerande också. Hur det finns något som heter Klossfestivalen. Där projektledaren Fredrik Novak säger till UNT att... Är det något som kommer upp som inte är politiskt korrekt med någon som vi samarbetar med så är det klart att vi måste se över det. Och så avbokar de honom.
Det tycker jag var ovanligt tydligt. Man måste vara politiskt korrekt.
Man måste vara det. Om det inte är politiskt. Alltså det här finns ju noll ironi. Det här finns ju inget avståndstagande alls.
Nej.
Nej. Nu står man...
Jag studsar också på den där. Tycker det var ganska kul. Jag vet inte riktigt vad den här Klossfestivalen är. Jag har försökt slå på det. Det har tydligen någonting att göra med Lego. Han är någon slags Lego-människa. Men, hela den här storyn är ju konstig. Till att börja med. Alltså det är klart att jag tycker också att man får ju liksom en lite underlig känsla när Dogge berättar om det här som om det bara var en jättekul grej. Men man måste ju ändå väga in. Killen är 7-8 år. Och det är ju knappast... Man får ju inte riktigt någon känsla av att det är, de har någon slags... det är ju inte någon gruppvåldtäkt av en... utan det här är ju en mycket undlig första sexuell upplevelse.
Ja, och i dagens läge, en 15-åring kallar man ju för barn i Sverige. Ja. I alla fall om det är en kille så kallar man det för ett barn.
Mm.
Och då en 15-årig tjej ungefär, va? Mm. Eller någonting i den stilen. Mm. I alla fall tonårsflicka. Som ligger med småbarn. Alltså, det är väldigt... Jag bedömer det som udda.
Det är många lager i den här storyn som är intressanta. Men jag måste säga att jag tycker att... Alltså, det är ju, men det här har ju ingenting att göra med den här... det finns ju någon slags... eller vadå någon slags? Det finns en mycket stark nypuritanism där liksom inga såna här nyanser eller förklaringar eller någonting sånt där överhuvudtaget går hem. Mm. Alltså det är väl alltså uppenbart att den där tjejen, om den här historien nu stämmer, det är väl ganska uppenbart att den där tjejen antagligen inte mådde så bra. Det är väl alltså uppenbart. Och att man kanske när man berättar om det, om man är en vuxen människa, kanske inte riktigt tar så lätt på det som man kanske gjorde om när man var 7 eller 10 eller 15. Mm. Men man måste ju ändå väga in liksom att det här är ett gäng killar i småskolaåldern i stort sett.
Det är sex mellan barn. Och jag menar, sen tycker jag någonting som jag kan säga i kraft av att jag faktiskt har en psykologutbildning. Mm. Att människor uttalar sig på ett sätt som kanske framstår som ytligt eller avståndstagande eller inte riktigt grundat kan ju också vara en reaktion över att det är någonting som är besvärligt. Så mycket måste man ju kunna liksom tillerkänna någon som berättar om ett barndomsminne. Ja. Det är klart att han också minns det här därför att det var någonting som var utöver det vanliga som man brukar säga. Eller att det kanske var lite jobbigt när man tänker på det.
Men han säger ju någonting annat också som jag tycker är ganska intressant, Dogge, i den där intervjun.
Mm.
Han pratar ju liksom om, han säger liksom, det här var en annan tid. Det var liksom DDR-Sverige och det fanns liksom ingen, man såg inte porr eller nakna tjejer någonstans, man fick hitta porrtidningar i skogen, säger han, vilket jag tycker är ganska roligt. Det där känner jag igen från min
uppväxt. Kanske inte håller med honom riktigt därför, möjligtvis är det här efter den tiden man kunde gå in på ICA och det låg tjejer som skrevade med nakna och bröst i barnhöjd.
Ja, fast det tror jag hade de försvunnit på 80-talet. Ja. Du är mer 70-talsmänniska. Du var menare var som friast allting. Men det håller jag med. Men det var ju ändå så att liksom, man kunde ju inte köpa en sån tidning om man var en liten kille.
Nej.
Så att jag vet inte. Jag tycker att det här är, jag tycker, och på något sätt är det också en missad chans att prata om barns sexualitet och sådär. Alltså, det finns ganska många intressanta vinklar man skulle kunna göra på den här historien som är så konstig.
Ja.
Men nu är det liksom bara en fråga om vem man ska fördöma och vem man ska cancella. Jag tycker det är lite löjligt.
Det och nu får vi ju liksom också konstatera att i de breda lagren är politiskt korrekt ett honnörsord.
Ja, det är tydligen. I varje fall i vissa. Jag kommer att tänka på en helt annan sak verkligen. Men som har att göra lite grann med det här tidsanda och hur saker har förändrats.
Mm.
Det kom ju en rapport här om den här snökaoset i januari på E22, inte så långt från oss här i Skåne.
Mm.
Som var rätt nedgörande. Och den kanske mest slående slutsatsen i den här utredningen var då att ingen visste vem som var ansvarig. Alla utom Trafikverket trodde att det var Trafikverket, men Trafikverket trodde inte det.
Och då framstod det som att ingen vet, det var bara de själva som inte visste det.
Nej, och därför det hände ingenting, och sen hände det, när det hände någonting hände fel saker, och det var... Och utan att hänga ut någon...
gör det.
Nej, det ska jag inte göra, för att det här är en person som jag har frågat.
En källa?
Men en person som jag har frågat i all välmening, men jag har inte frågat om jag får citera honom.
Nej.
Så att, men där, jag växlade några ord med en person som har en väldigt lång erfarenhet av hur staten fungerar, och myndigheter fungerar. Och frågade honom lite grann om det här, hur i helst kan det bli så här? Och han säger att det här är verkligen ingenting unikt, utan det är snarare ganska typiskt för hur myndigheter fungerar nu. Att samhället är liksom uppbyggt efter principen att ju högre upp desto mindre ansvar.
Mm.
Och det här tycker jag är ganska intressant. Han säger att generaldirektörsrollen har förändrats totalt sedan 80-talet. Generaldirektörer brukade vara ganska så självständiga, vilket också betydde att de hade ett stort ansvar och fick liksom axla det ansvaret. Men de kunde faktiskt ta ganska mycket självständiga beslut och förväntades göra det. Men nu har de här rollerna politiserats till en grad att inga generaldirektörer vågar göra någonting utan fråga regeringen först ofta. Och alltså, det den här personen menar då är att vi i praktiken har genomfört ett slags ministerstyre i den svenska staten. Och det är det som har lett till det här, att vi har så osjälvständiga generaldirektörer.
Ja, men då måste man ju verkligen lägga till här då att det där är ju inte den formella modellen, så det måste ju betyda att rekryteringen av generaldirektörer i stor utsträckning har skett där man får ta på människor som inte vågar stå upp för någonting och inte tar den strid som det innebär att säga nej till en minister.
Nej, men han menar,
och sköta sitt jobb ordentligt. Alltså, ja, i grund och botten är man väl inkompetent på flera nivåer. Antagligen kan man inte sköta sitt jobb särskilt bra heller.
Men hans poäng är ju att det inte är inkompetens, utan det här är ju en medveten strategi. Alltså det här är någonting som har drivits på från politiskt håll. Därför att man vill ha kontroll över de här myndigheterna och få dem att man vill ha i praktiken ministerstyre. Fast märk väl, politikerna vill ju inte heller ansvar. Så att när det inte passar, då passar de på att säga att det inte är ministerstyre, att de inte kan ansvara för saker.
Jag måste då lägga till, här kan vi ju nämna namn på Trafikverket eftersom den regionala direktören Anna Wilt Persson sa så här: vi fick flera samtal om incidenter, men vi förstod inte att alla fordon var på E22. Och alltså det här är ju inte att saluföra ministerstyr, utan saluföra sig själv som inkompetent.
Jo, precis. Nej, och liksom, det är ju inte minister, alltså det här beror ju inte direkt på ministerstyr, men att man har svaga generaldirektörer och människor som inte tar ansvar i myndigheterna, det beror i sin tur på att man har rekryterat människor som inte tar egna initiativ och som inte vill ha eget ansvar, därför att man har accepterat praktiken att det är någon slags ministerstyre.
Ja.
Alltså man har inte självständiga generaldirektörer längre. Och det där, det vet ju det liksom i såna här organisationer, i alla organisationer ofta. Man agerar i chefens anda. Rigger man det på det sättet i toppen, då kommer ju det här liksom trilla rakt genom organisationen. Ingen kommer att vilja ta ansvar för någonting. Det blir ju det som blir liksom organisationskulturen. Ja. Jag tycker det är väldigt intressant. Ja, men det säger ju också någonting om hur allvarliga de här problemen är och svårt det är att ta sig ur dem.
Ja, där satt ju folk i, tror jag, mer än ett dygn i kylan i sina bilar.
Ja.
Jag menar, det hade man ju önskat lite när vi pratar så mycket om att en del hyllar det civila olydnaden. Men om någon hade bara hackat av det där mitträcket, så hade de ju kunnat vända och köra därifrån.
Ja.
Vid någon tidpunkt kanske man är beredd att ta straffet för skadegörelse.
Ja.
Jag vet inte.
Men det var också en ganska kul passus i den här rapporten. Att det var en kille som var dansk, men han var ihop med en svensk tjej som ville hacka sönder mitträcket för att en ambulans skulle kunna komma fram. Och då hade han frågat om det, fick han inte det, vill han göra det i varje fall, och då hade hans flickvän sagt: nej, du kan inte göra det, vi är inte i Danmark nu. Det är ganska roligt. Är det inte det? Säger också någonting om
ja, man skrattar, men det är liksom, det är ett sorgset skratt också.
Jo,
det är lite tillkämpat.
Ja.
Hör du, apropå att göra saker som man inte borde göra.
Oj då, nu blir det.
Nej, men igår kom vi stort uppslaget i Svenska Dagbladet av Henrik Torehammar. Här är det den berömda syltburken igen. Och varje gång man läser såna här historier så känner man hur de rynkor man har i pannan blir liksom ännu djupare. Nu har nu Anna Kinberg Batra, som är landshövding i Stockholm.
Yes.
Tillsatt en planeringschef, en ny titel på länsstyrelsen. Och den har inte annonserats ut, utan den har gått till en av hennes nära förtrogna. Martin Borgs fru, som heter Anna Borgs, utan att det här har utlysts.
Det är tråkigt för henne att hon representeras som Martin Borgs fru.
Nej, men det är tråkigt för henne att hon ska behöva delge alla sina anställda och vänner och bekanta och partiet och väljare det här via nyhetssidan i Svenska Dagbladet och Henrik Torehammar. Det här är så faktiskt, jag vet inte, hur svårt kan det vara att låta bli att göra sån här?
Nej, men det är ganska, alltså jag tror, formellt har de ju följt reglerna då, för de har satt upp en liten lapp på anslagstavlan om det är i länsstyrelsens.
Det skriver Henrik Torehammar också.
Ja, och då har de formellt följt reglerna. Men som någon säger, då kan man lika gärna skriva på en lapp och gräva ner i skogen. Det påminner mig om ett parti i Liftarens guide till galaxen, när den här mycket mer avancerade civilisationen har bestämt sig för att dra en intergalaktisk motorväg över jorden, och då måste de ju spränga jorden för att få plats med den. Och så måste de ju då, naturligtvis testa om det här är okej. Så att de har gjort en liten modell över vad, hur de planerar det här bygget. Och det står i någon källare i någon annan galax. I en källare som det finns ingen trappa ner dit. Men då har de fyllt alla formella krav. Så att jordens befolkning har haft möjlighet att, att se det här innan de protesterar. Men det har de ju praktiken inte haft. Det är lite grann samma, samma idé. Så att det är ingen ny tanke. Man säger så.
Nej, det är bara så hopplöst. Hur ska man kunna rätta upp det här? Det går ju inte. Nu är ju Anna Borgs ganska kokt här med ögonen på sig på ett sätt som ingen skulle vilja ha.
Ja, det är synd om henne. Som verkar ju, för att så vitt jag förstår så verkar hon ju vara rätt kompetent. Så där. Men det är ju synd om henne att få jobb på det sättet. För det blir ju hopplöst att göra det då.
Ja.
Men det är ju klantigt av Anna Kinberg Batra. Jag menar, så där kan man inte hålla på. Vad hade vi här? Vi poddade om någonting här om veckan. Om något annat sånt där man blir så förvånad över att folk gör såna här dumma saker. Mm. Kommer du ihåg vad det var? Nej, det har vi glömt redan.
Man förtränger.
Ja.
Nej, det här är ju... Det här, och då naturligtvis så vinklar jag Henrik Torhammar det här på att... Att inom borgerligheten har funnits stor kritik mot Socialdemokraterna när de har utsätts närstående.
Jo, det var Birgitta Ed och regeringsplanet och resan till New York och det där.
Mm.
Det var det. Jo, nej, men jag håller med dig om det där. Ja. Och dessutom tycker jag att det är så...
Nerslående bara.
Ja, och det är, framförallt är det så korkat. Alltså det där är ju en klockren fråga för borgerliga att driva.
Ja.
Att liksom stärka förvaltning, hålla på reglerna, göra allting by the book.
Mm.
Alltså det är ju så enkelt. Alltså de borde ju göra precis tvärtom. De borde ju demonstrativt göra allting väldigt rätt för att visa hur man gör.
Och sen är det ju också här att Anna Kinberg Batra är ju för detta partiledare. Ja. Så hon borde haft vanan att tänka i vad betyder en sån här sak. Vad kan hända?
Hon är ingen politisk novis, det kan ni påstå. Ja. Ja, det är tråkigt.
Det var tråkigt.
Mm. Får se vad det blir av det då.
Ja, precis.
En annan grej som hände här.
Det var ju så... långfredag igår. Nej, jag tappade verkligen.
Ja, jag märker luft gick ur det. Vi ska se om vi kan få igång det igen här.
Mm.
Det kom en, det finns en grupp som heter Delmi i regeringskansliet. En expertkommitté, delegationen för migrationspolitiska studier.
Mm.
Den är inte så liten, de är 14 stycken anställda av en praktikant. Och de ska ta fram faktaunderlag för migrationspolitiken. Och det är ju bra, för det har vi ju saknat ganska länge, i många år, verkar det så.
Vi såg det inte komma.
Nej, precis. Men de kom med en rapport, jag ögnade bara igenom den som hastigast, jag har inte lusläst den. De kom med en rapport nu som heter Migrationslagstiftning i Norden, ett restriktivt skifte. Som är en slags översikt över hur migrationspolitiken förändrats i de nordiska länderna under senare år. Och har en ganska enkel tes egentligen. Den är att den politiska, de etablerade politiska partierna har anpassat sig efter migrations- eller invandringskritiska partier som Sverigedemokraterna. Men att egentligen inte har funnits någon stor opinion som har stött det här och sådär. Alltså idén är på något sätt att de etablerade partierna har varit alldeles för följsamma mot sådana här partier som SD. Och jag tycker det där är så lustigt. Expressen skrev faktiskt en riktigt bra ledare om det här i, måste det bli förrgår va? Torsdags skulle jag tro. Mm. Nej, det var nog faktiskt igår. Det var nog långfredag. Jag tänker efter. Och den är väl värd att läsa. För de påpekar, dels påpekar de då att de här forskarna utgår från år 2000. Då fick ungefär 60 000 personer uppehållstillstånd i Sverige. Förra året fick 102 000 människor uppehållstillstånd i Sverige.
Mm.
Så att liksom, idén att det har blivit så vansinnigt mycket mer restriktivt har ju faktiskt, där är ändå en grupp som är expertgruppen som ska ägna sig åt fakta. Det är ju inte riktigt sant till att börja med. Men sen är ju hela resonemanget som de påpekar i Expressens ledare är ju väldigt konstigt. För de resonerar som om det finns inga problem med migrationen. Allting liksom handlar bara om rädslan för att SD ska stjäla väljare. Och det är en sån bizarr utgångspunkt. Särskilt om man då utgör en expertgrupp för faktaunderlag för migrationspolitiken.
Mm.
Att man liksom inte är intresserad av de utmaningar som det brukar heta, eller problem som vanliga människor säger, som migrationen faktiskt innebär.
Mm.
Det är alldeles uppenbart för alla möjliga som inte är experter.
Mm.
Och jag tycker nog att ja, det är lite undligt alltså att man ska att regeringen har en expertgrupp som inte är till någon hjälp utan snarare liksom skymmer sanningen.
Ja, vilka sitter i den där?
Ja, alltså den som jag tror är ordförande är nog Jonas Hindfors, tror jag. Han är statsvetare i Göteborg. Mm. Och sen är det väl, det är nog några andra också. Men jag tror att det är Hindfors som är liksom den som har varit hållit i det hela. De presenterade förstås sina resultat på DN Debatt, maktens anslagstavla.
Ja.
I den mån sådana finns fortfarande.
Ja, det, nu finns det ju maktbubblor, tror jag.
Ja.
Apropå det tycker jag det var lite kul om man kan komma in på bubblor.
Ja, det gör vi.
Igår äntligen lyssnade jag snällt och lydigt på radio som vanligt, P1.
Hörde du något spännande?
Ja, då fick jag veta att det är 40% som är tillfrågade i en undersökning som Sveriges Radio och Indikator har gjort.
Mm.
Som inte vet vem som är Centerpartiets ledare. Och det är ju tråkigt.
Han kan ju inte vara ny hur länge som helst.
Nej. Och det här, men så då såldes det här in som att 40% vet fortfarande inte vem Muharrem Demirok är.
Nej.
Men det intressanta är att när jag försökte leta efter lite mer information, då kom jag till samtiden.nu. Och där hade de den roliga och mycket mer träffande rubriken. Allt färre vet vem Muharrem Demirok är. Därför att han är faktiskt mindre känd nu i mars än han var i december.
Ja, det är lite tråkigt.
Ibland kan jag känna att det med rubriksättare är ett bra jobb. Men man måste nog följa upp det här om man är arbetsledning.
Nej, men han hänger ju löst. Det är ju alldeles uppenbart. Mm. Och nu kommer ju ingenting att hända förrän EU-valet. Men de har ju en rätt så udda kandidat där som senast var igång och talade om, jag tror vi pratade om henne i podden också, och talade om att hon inte, att hon är förbannad på att hon inte kan känna sig svensk och att Henke inte kan känna sig svensk, att Zlatan inte kan känna sig svensk, så där. Alltså de väljer såna här.
Vem är jättearg på det?
Ja, Centerpartiets kandidat till EU-parlamentet.
Okay. Ja, ja. Mm.
Och de försöker profilera sig nu inför val till EU-parlamentet på sådana frågor som är lite. Alltså, man förstår ju precis varför de väljer dem. För de ska på något sätt stärka deras identitet av att vara de som står emot ytterkantshögern. Ja, du vet, allt det där.
Ja.
Men det vet vi ju redan och det har väl gått så där.
Mm.
Och vi får väl se. Alltså, går det riktigt dåligt i EU-valet så tror jag det blir svårt för dem att sitta kvar. Men det kinkiga är ju vad man gör då. Alltså, det finns ju en kandidat vi har också pratat om förut, Emil Källström, som alla egentligen vill ha.
Mm.
Men han kommer ju inte att ta jobbet om han inte får mandat att styra om partiet på något vettigt sätt. Att de liksom inte kan, det handlar inte om att de måste falla SD om halsen, men det handlar om att de kan inte ha som sin enda säljpitch liksom, att vi är emot SD.
Nej, men då säger väl vår erfarenhet, samlade erfarenhet, eller i alla fall min samlade erfarenhet, att Centern troligtvis måste gå ner sig ännu mycket mer innan det går att.
Fast det är ju inte så lätt att göra. De kan ju ramla ur riksdagen, men det ja, men jag vet inte. Jag tycker att det är intressant liksom, för att det här har legat i korten ganska länge. Och egentligen så tror jag inte att det är inte Demiroks fel. Det är klart att om han var en briljant och karismatisk människa som ingen kunde motstå, så klart att det skulle se annorlunda ut.
Mm.
Men i grund och botten handlar det ju om att, alltså, Annie Lööf la fast en strategi som fungerade ett tag, men priset var att den i längden körde ner partiet i botten.
Väljarbasen blev en sufflé.
Ja, men det påminner lite grann om Fredrik Reinfeldt, som ju var Moderaternas i särklass mest framgångsrika partiledare någonsin.
Nya Moderaterna.
Men priset på det var ju, alltså, när man då började göra migrationsuppgörelser med Miljöpartiet och så vidare, så fick man ju liksom betala priset för den här strategin, därför att den höll inte i längden.
Nej, och det är alltid att börja såga i, ja, och så vidare. Det har ju varit ett landsbygdsparti med lantbrukskärnväljare.
Ja.
Och vill man inte vara det utan ha unga storstadskvinnor som väljer det, så får man nog räkna med att
det kan svänga flyar fort.
Lite mer.
Ja. Jo, men så är det.
Men du, en som sitter allt bättre till då, i motsats till Murre, det verkar ju vara statsministern som ju i Göteborgsposten Novus hade en marsundersökning.
Ja.
Och då har förtroendet för statsministern ökat med 9 procentenheter från januari. Och då säger Torbjörn Sjöström som är vd, han var på SIFO förut, han är på Novus nu, att man kanske kan kalla det här en kollektiv suck av lättnad, det vill säga att Sverige är med i NATO och det får en positiv återspegling på Ulf Kristersson.
Ja.
Han syntes mycket med Biden i Vita huset, det är sannolikt inte dåligt.
Nej. Nej, det är, och det är ju det är väl liksom, sen ska man ju säga så här, dels är det så här att det är rätt vanligt ju att man har dåligt, att en nyvald regering och statsminister får ganska dåligt förtroende i början och sen så växer det under tiden. Och Kristersson började på väldigt dåligt förtroende. Så att, och sen så finns ju en annan grej i det här som jag tycker är lite lustig, liksom hur snabbt man vänjer sig. Det är ju fortfarande så att Magdalena Andersson, även om hon inte går lika bra som hon har gått förut, hon är ju fortfarande den som har i särklass störst förtroende. Och, men, och även om sossarna sjunker så är de ju på betydligt högre tal än vad de fick i senaste valet. Så att det finns ju liksom en slags...
Det som hände är ju väl att om jag var Magdalena Andersson så skulle jag ju tycka att Ulf Kristersson närmar sig i ilfart och att det skulle då kännas lite besvärande eftersom förtroendet för honom ökar hela tiden.
Jo, det är klart. Och det, sen får man ju se, hur det var ju någon annan mätning, jag vet inte om det var samma mätning eller någon annan mätning som också visade då att det är ändå så att avståndet ökade igen lite grann till sossarnas fördel mellan de politiska blocken. Men det där, sånt där varierar. Och i mitten mellan val, så det säger inte så mycket. Men du nämnde Torbjörn Sjöström.
Mm.
På Novus. Han är en utmärkt person och intressant, gör mycket intressanta analyser. Jag råkar veta att han i nästa nummer av Fokus, jag vet inte när det kommer ut på nätet, men i papperstidningen i nästa nummer av Fokus som kommer nu i veckan, så skrev han en ganska intressant artikel om svenska medier och förtroendet för svenska medier.
Mm-hmm.
Och det enda vi brukar höra, för medierna rapporterar ju själva om det här gärna, är ju att förtroendet är högt för svenska medier. Och det är liksom, det finns inget fel på som institutets siffror eller sånt här. Och så. Det är
fast det är lite olika för olika aktörer.
Ja, absolut. Så är det. Ja. Men det Torbjörn Sjöström säger, som jag tycker är ganska intressant, han har ju frågat andra frågor. Han frågar till exempel, anser du att svensk nyhetsmedia medvetet vinklar nyheter så passar deras egen agenda? Och då svarar 53% ja. Och han frågar också, i vilken omfattning anser du att svensk nyhetsmedia agerar oberoende från andras intressen? Mm. Och då är det ganska många. Alltså det är någonstans växande antal. Och så är det någonstans 28. Plus 13, vad blir det? Det blir 32% som säger att de tycker 42% förlåt, som tycker att svenska medier inte är särskilt oberoende från andra, eller inte alls oberoende.
Mm.
Och det tycker jag är ganska intressant.
För jag måste bara skjuta in nu, att nu när jag ser bilden så tror jag inte att det är den Torbjörn Sjöström som jag tänker på. Det är nog inte han som har varit på SIFO. Så ursäkta där. Men,
finns det fler Torbjörn Sjöström som håller på med opinionsmätningar? Svårt att tro.
Ja, men
ja.
Vi låt oss inte fördjupa oss i det. Felaktigheten.
Okay.
Men det här, om man lägger till den här väldigt intressanta undersökningen som Sten Widmalm har gjort och som vi har pratat om. Med graden av självcensur hos svenska medier, så får man en rätt problematisk bild.
Ja, det får man. Och det finns faktiskt flera andra intressanta saker som Sjöström frågar och som jag tyckte var kul att se. Till exempel, varifrån hämtar du främst dina dagliga nyheter? Alltså man får ju mycket, varför känslan idag av mycket liksom, som det snackas, att folk får sina nyheter på TikTok eller om de är lite äldre på Facebook eller sådär, alltså på sociala medier. Men alltså den i särklass största enskilda posten är SVT, 25%. Dagstidningar nästan lika stor, 22%. Radio 13%. TV4 11%. Kvällstidningar 9%. Alltså det första sociala mediet kommer på 3%, och det är Facebook.
Mm.
Så att,
det är, Facebook?
Ja, det är Facebook som är störst. Och det beror väl kanske på att äldre människor är mer intresserade av nyheter helt enkelt. Kan jag tänka mig. Alltså TikTok är på 1%. Alltså den här idén om att de gamla, ska jag säga, vad brukar man kalla dem för? Gammal media, att de skulle ha tjänat ut sin roll. Har ingen riktigt stöd i de här siffrorna. Jag tycker det är ganska intressant.
Ja,
jag uppmanar alla att läsa den där artikeln på fokus.se, som är en tidning som är mig närstående, vill jag också säga. Så att inga ska undra.
Nej. Över din nepotism.
Över min, jag har en del saker där som jag försvarar, eller som är mina egna, kan man säga. Ja, så är det.
Hur är du?
Ja.
Är det något mer vi ska lägga till här?
Jag vet inte. Det händer ju ganska mycket intressant i USA. Men vi kanske får samla oss och göra någon sån här... prata lite i USA lite senare.
Vi kan trycka ut USA-podden i Sveriges Radio genom att göra ett riktigt USA-podd.
Jag vet inte om vi ska ha den ambitionen. Men vi kanske kan tala om Amerikas förenta stater i alla fall.
Ja.
Tycker jag. Det finns rätt mycket att säga om det. Nej, men då ska jag inte sätta igång med det.
Nej, gör inte.
Nej, vi gör inte det.
Utan vi säger helt enkelt så här att snart är han uppstånden.
Ja.
Och vi med honom.
Ja, det hoppas
vi. Vi är väl lite utmattade nu här. Av veckan som gått.
Ja, sådär. Jag vet inte. Jag har ju hämtat mig från min förkylning i alla fall. Så jag känner mig mindre utmattad än vad jag gjorde i början av veckan.
Det glädjer mig.
Ja, mig också.
Mm. Ja, och...
Jag glädjer dig också, tror jag.
Ja, det tror jag. Och idag glädjer jag mig åt, i sann svensk anda, att det ska bli en riktigt god lokalproducerad lammstek.
Ja.
Nu trillade jag dit ordentligt.
Ja, just det. Nu är vi där. Nej, men lammstek är aldrig fel. Kommer du att laga den, eller?
Jag kommer att göra den med färsk rosmarin.
Mm, vår egen, eller?
Vår egen köpta. I kruka, ja.
Nej, men, vilket påminner mig att jag måste gå och vattna... våra små frön som vi har satt.
Det tycker jag du ska göra. Det är en väldigt viktig
salladen sak. Har redan kommit upp efter 2 dagar. Och körsbärstomatsplantorna har börjat komma också.
De tror på sig själva.
Ja, jag vet fan. Det är så tidigt.
Everything must grow.
Ja, men jag känner mig lite grann som Mr. Chance. Vi säger så. Ja. Och sen så...
Tack för att ni lyssnar.
Ja, just det.
Och dela gärna mer av tips om oss. Gör det.
Måste,
till alla andra.
Vi måste ha mycket fler alla. Lyssnare. Så ni måste ni anstränga er lite grann.
Ja.
Ja.
Vi tackar för det.
Hej, hej.
Hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.